Jag har en bekanting vars kille blev påkommen på ett ganska offentligt vis med att ha varit otrogen mot henne. De hade barn tillsammans och det var naturligtvis en otroligt smärtsam upplevelse för henne. Men när vi satt ner och pratade om det så berättade hon att det som var absolut jobbigast för henne var inte otroheten i sig själv, utan det var hur omvärlden valde att reagera på det faktumet att hon valde att stanna. Det här är andra avsnittet om otrohet med oss i Dumma människor, nämligen jag, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och i dagens avsnitt ska vi prata om vad vi ska ta oss till efter otroheten. Går det att reparera? Kan man ta sig igenom det? Ska man göra slut? Och vad gör den som har varit otrogen? Vad gör man om man är den som blivit bedragen? Är allting kört? Eller kan relationen rent av bli bättre?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer.
Mm.
Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Just det. Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Björn, ska vi börja med en kort recap av vad vi kom fram till i förra avsnittet om varför vi är otrogna?
Ja, vi pratade ju om någon stor studie som hade kikat på varför folk är otrogna. Och hittade massa olika motiv där förstås då.
Det var spänning, det var brist på närhet i relationen.
Ja, en del var situationellt, att man bara hamnar i en situation där man gör ett misstag inom situationstecken, eller det bara råkar hända inom situationstecken. Så. Vi hade den här affären som en exit-strategi.
Att just det, jag vill ut men jag vågar inte göra slut.
Ja.
De som bara ville ha ett annat sexliv. Det de hade.
Ja, precis. Liksom sexuell spänning. Vi har det här hämndmotivet, att man tycker att man är så illa behandlad i sin relation på ett eller annat sätt. Så att man,
watch me när jag gör det här.
Yes, så att det var några av de punkter vi tog upp.
Nästan alla de här förklaringarna låter ju som att det är så här, det var redan fel på relationen innan. Men betyder det att det inte finns otrohet i lyckliga relationer?
Ja, det gör det faktiskt. Jag tänkte vi kan bara lite kort dra några orsaker till otrohet i lyckliga relationer, som Esther Perel brukar ta upp, den här berömda internationella parterapeuten och relationsgurun.
Ja, och poddare dessutom.
Ja.
Where Do We Begin, tror jag den heter, hennes relationspodd, där par sitter i open air och har parterapi med henne.
Just det, och jag gillar inte att lyssna på den, för det känns som att man är på jobbet typ.
Ja just det, jag fattar. Jag tycker mig
blir det motsatsen till avkoppling.
Ja, just det.
Men hon är ju väldigt bra, det tycker jag och många av mina kollegor, vet jag.
Hon är jättebra och hon har några såna här liksom återkommande Esther Perel-deviser som jag ofta sprutar omkring mig till höger och vänster. I alla fall, vad säger Esther Perel om lyckliga par som är otrogna?
Jo, exakt. Förra gången så fokuserade vi på massa problem egentligen. Alltså problem i relationen eller situationer där en person tar ett snedsteg. Men jag tycker att det är intressant att ta upp att det kan även vara i, så att säga, hälsosamma relationer som sånt här kan inträffa. Och läste någon artikel då där de tar upp just det, att some people are reasonably emotionally healthy and in a wonderful primary relationship and they still choose to cheat. And this is true for both men and women. Och listar fyra anledningar till detta då, att det förekommer. En är att man vill upptäcka sig själv eller söka eller förnya identitet. Self-exploration. Att man på något sätt kanske känner att man själv har stelnat lite. Och vill liksom upptäcka nya sidor av sig själv och så. Att det kan vara en drivkraft.
Och det kan jag känna igen mig jättemycket. Inte att det är något som har fått mig att liksom velat vara med någon annan. Men det här med att ömsa skinn.
Ja.
Har varit en ganska central sak i mitt liv. Även om ingen utifrån någonsin har sett det hända, så är det liksom i mig så har det känts så. Och det är lite svårare när man är ett par. För det är som att den man är ihop med är liksom som en pepparkaksgubbe-figur som håller degen på plats.
Ja.
Viss mån barn, hus, så att det här med att säga, idag jag vill vara en konstnärlig själ, så den bara sätter i matbordet och skär potatisen, Limpan.
Exakt, man har en koreografi som man har mejslat fram i massa år och man tar sina steg liksom. Det är lite samma hela tiden kanske.
Just det, så om jag då så plötsligt bara, fast jag vill vara en konstnärlig själ, jag vill älska mot en panå för att få mig att liksom öppna upp det där för mig själv, oavsett vem det jag älskade med.
Ja.
Men jag kan också tänka att min gamla vanliga kar där hemma, han vill inte ligga med mig mot en panå, så att han kan inte följa med när jag gör det här lilla steget för mig själv.
Vad är en panå?
Det är en sån man har och ritar tavlor på. Det här är varför jag inte är en bra konstnärlig själ.
Just det.
Punkt 2 på Perels lista över varför lyckliga par är otrogna också.
Längtan efter bus / upptåg, alltså lockelsen i det förbjudna.
Jo, det var gulliga ord att använda på ganska hardcore.
Det var inte Esther Perels ord, det var mina.
The
seductive nature of transgression pratar hon om.
Aha, det var lite hårt. Det var roligare med bus och upptåg.
Men jag tänker mig att det är lite det handlar om. Alltså det här,
gå över en gräns.
Gå över en gräns, ja. att få vara lite tonåring igen, helt enkelt.
Just det.
Att man kanske har det jättefint i sin relation, men upplever en väldigt stark brist på just den typen av pirr då.
Fattar. Punkt 3, Perel.
Lockelsen i ett parallellt liv. The allure of lives not lived. Den här sliding doors-grejen. Att om jag hade, undrar hur det var, hade varit om jag hade varit med henne eller med honom istället.
Ja, den måste man ju som människa leva. Alltså det här med att så här, som vi har varit inne på tidigare avsnitt. Det var det här som blev livet.
Mm.
Det är liksom too late för såna olika fantasier om hur det ska bli. För det här är vad det blev.
Ja.
Och så plötsligt öppnas en liten dörr där man bara vänta på semestern i Holland.
Mm.
Bara, jag kan också ha näsring och ligga med kvinnor.
Mm.
Mm. Gud, vilken... Det är ett parallellt liv jag inte har drömt om. Nej. Men nu när jag sa det,
så kändes det.
Blev sugen.
Ja.
Holland av alla ställen. Ja. Sista punkten då på Österpärls.
Sista punkten, nära släkt med tidigare punkter i varierande grad. Men att man ska upptäcka liksom, nya känslor eller väcka liv i gamla, det har väl mycket att göra med spänningssökande då, på olika sätt. Alltså att feeling new or exiled emotions, det är väl också ett sorts, vad ska man säga, self-exploration kanske då. Men att få känna något så, om man lever i en lycklig relation men som kanske lite känslomässigt flack.
Ett, jag tycker att det här var en, det var märkligt, det här tycker jag var en tröstande lista. Jag har mig vetligen aldrig blivit utsatt för otrohet, men kände på något vis att det var skönt att det också finns i lyckliga relationer. Alltså att det liksom, det här behöver inte vara ett tecken på att allt är fel. Det var den första reaktionen.
Ja.
Och den andra är att samtliga de här punkterna känner man så här, men gör det med Susanna.
Mm.
Alltså, ta Susanna i hampan och bara, du, jag har en konstnär i mig.
Ja.
Som jag inte har fått utveckla. Och så får Susanne låta bli att vara dömande och bara, då är det du och jag som åker till Skagen. Ja. Och målar. Och älskar mot en panå.
Just det.
Ta mig hårt med näsring. Och ta med Johanna. Ja.
Mm. Det är väl någon typ av önskescenario då, men att det kanske ofta kan vara svårt att man har liksom stelnat lite sina roller så, som du var inne på.
Självförtroendesfråga. Så kan jag känna. Jag blir lite så här, om jag är inne på någon liksom ömsa skinngrej. Jag vill liksom stänga dörren om mig och vara ensam och bara, ska jag börja träna? Jag kanske. Att jag liksom har, det är så här, att för mig så ingår så här själv, det har till viss mån att göra med självtvivel.
Mm.
Så jag vill vara något annat. Någonting fattas mig, jag duger inte. Och det är en sida av mig som inte alltid är så kul att dela med någon.
Nej.
Och om känslan, jag duger inte för den jag är tillsammans med, jag känner mig, då kanske det är enklare att vara på konferensen, bevisa för sig själv att man visst duger med någon servitris eller vad det kan vara.
Det blir ju en quick fix på något sätt. Men sådana är ju som vi vet ofta problematiska. Då tänkte jag att du ska få lite forskningsstatistik på så gick det efteråt, efter otroheten. I den där amerikanska studien som vi utgick ifrån förra gången så blev ungefär var tionde affär en relation.
Just det.
Och övriga blev det inte. Vad tycker du att det är en hög eller låg siffra?
Ja, vad tycker jag? Nej, men jag tror att jag tycker att den är ganska hög. Faktiskt.
Mm. Och sen så jag tror att vi kanske nämnde det i förra avsnittet då, men att runt en tredjedel bibehåller någon typ av vänskapsrelation med affären. Och i ytterligare en tredjedel så degraderas den här personen till någon bekant typ, så att man stöter på någon gång då och då bara. Och sen så var det en fjärdedel som helt avslutade kontakten med sin affär då. Och i den primära relationen, vad händer där då?
Ja, vad händer där då?
I de fall där affären uppdagas så är det ungefär lika många relationer som håller som de som tar slut.
Just det. Det här tror jag att vi nämnde och att det var en jädra bra siffra.
Mm.
Bra jobbat gänget om man nu är en relationsivrare som tycker att det är kul att folk håller ihop, så är det här ändå ganska bra.
Ja, alltså,
eller hur? Om man tänker så här, så här, så många som bara, jag skulle aldrig gå med på otrohet, så är det ändå så här, jo, uppenbarligen är det ganska många som gör det.
Ja. Och det som är lite imponerande med det kan jag tycka, det är att det finns väldigt mycket, precis som du var inne på det i introt här, att det finns ju mycket inre och yttre hinder för att man ska kunna fortsätta relationen. Dels en förväntan hos omgivningen, och ofta kanske en lite blodtörstig omgivning. Om att relationen ska ta slut, visa den jäveln sådär.
Det där är, säger så hemska saker om oss människor, kanske i synnerhet kvinnor. Får jag utveckla lite det jag sa här i introt? Det var en bekanting vars kille var otrogen, och det uppdagades på ett sätt att det blev en snackis. Och när vi pratade om det så var det så intressant hur, för då beskrev hon det som så här: jag känner honom. Jag vet vilka demoner han kämpar med. Jag vet vad det här handlade om. Vi har pratat om allt det här. Det är inte det stora problemet. Det stora problemet är någonstans det här enorma liksom, kvinnogardet av bekantingar som, för vilka det är så otroligt lätt att säga, vilket jävla at, du måste lämna honom. Hur fan kan han? Alltså, att säga den meningen och därmed positionera sig som liksom, tar ingen skit, har minsann principer, är någon som vet vad den liksom... Men så här, det är så lätt, den där meningen kostar ingenting att säga.
De principerna är mycket lättare att tillämpa på någon annan.
Exakt.
Är man själv i den situationen, exakt, så skulle man kanske reagera helt annorlunda.
Ja, så när hon...
Och man har ju också gråskalorna på sin partner på ett sätt som andra inte har.
Ja, det var ju det hon sa, hon vet. Så för dem var det så himla enkelt att bara säga, han behandlade som skit. Hon bara, nej, han kanske behandlade sig själv som skit. Och jag är överseende med det. Vi har värre problem än så. Liksom, vad det nu kan tänkas vara. Och jag blev så full av beundran. För att det hon gjorde då, genom att välja den här relationen, välja att kämpa vidare, var, alltså, för att gå emot alla de som bara, du kan inte ta den här skiten, du säger det här, så får man inte behandla dig och du är värd bättre, och bara såhär, nej vet ni vad, jag tänker stanna. Det är det modigaste jag har i liksom relationsform som jag har sett någon göra, för det var jag hörde inte ett spår av så här, uppgivenhet eller svaghet i henne, tvärtom. Det var en sån jävels sån styrkemanifestation. Fattar för henne att sen gå tillbaka till alla dessa liksom tjejmiddagar och alla så här, hon vet att överallt sitter folk och tisslar och tasslar och tycker och pekar finger och bara säger, hej, här är jag och min kille. Vi håller hand. Det är vi, alltså lite så Hillary Clinton grejen att så här, bugar. Och då vill jag säga, jag är ju en sån, där vi pratade om tidigare, jag älskar ju när det tar slut mellan folk. Jag tycker det är jag blir upprymd. Jag tänker att så här, kul, vad som helst kan hända, liksom. Men i just såna här fall så blev det ett bra uppror mot den där tendensen som vi också har pratat om tidigare, att vi inte gillar.
Ja.
Nämligen pöbel, mobb.
Just det.
Hur lätt det är att peka finger, hur lätt det är att döma. Ja.
Orsaken till otroheten spelar roll för vilken prognos primärrelationen har efter att otroheten uppdagats. Vi gick igenom som sagt då alla de här vanliga orsakerna i förra avsnittet, men det är egentligen inte heller några konstigheter där då. Till exempel i en relation där en person har känt sig väldigt emotionellt, vad kallar man det? Alltså,
neglected, var det det?
Neglected.
Ah, försummad.
Försummad. Och om det var orsaken till otroheten, så har den primärrelationen mycket sämre prognos efter att affären har uppdagats och avslutats.
Aha.
Än om det till exempel är en situationell, att jag låg med någon på konferensen.
Oj, vet du, jag trodde du skulle landa i att då hade den bättre, för att då visar man minst att det här är inte för att jag inte gillar dig, utan det är för att du inte gillar mig som jag är med någon annan, för du ser inte mig. Så jag bara, åh förlåt, jag har försummat dig älskling, nu ska det bli ändring. Men det kan ju inte så det går till i verkliga livet.
Alltså jag tänker, men det visar väl att en relation som har liksom djupa grundläggande problem.
Ja, just det.
Om man jämför med något som där det är lite mer situationsutlöst då kanske. Jag var full på konferensen. Alltså det är klart att det kan finnas underliggande problem där också.
Ja.
Men om man ska ha någon typ av grov uppdelning så verkar det finnas vissa typer som, alltså om man har stora problem i sin relation till att börja med, så förstås.
Okej, då kan man ta med sig det som en lärdom, att känner man sig försummad i relationen och tänker att så här, då går jag och vänstrar så han får känna hur dumt det är att han inte uppmärksammar det. Det har inte goda utsikter enligt forskningen.
Nej.
Alltså, det finns ju en grej jag måste berätta. Du vet den andra gången jag fick reda på att du höll på med någon annan. Jag gjorde typ det också.
Skämtar du med mig?
Jag träffade en annan. Att jag kände att okej, okay, hon är ändå inte seriös. Hon har varit otrogen 2 gånger. Hon är inte seriös med mig. Jag kände bara, aha, okej.
Okay. Really?
Ja, really.
Hur kan man förebygga otrohet då?
Mm.
Vad tänker du?
Kommunikation.
Ja.
Jag vill ligga mer spännande. Eller jag känner att jag vill vara konstnär mot en panå. Eller vad tycker du om en näsring?
Mm. Jag längtar efter det här. Jag har de här behoven. Absolut, mm. verkligen. Och sen så är det en annan sak som man behöver ha en väldigt tydlig kommunikation kring. Nämligen...
Vad är det?
Exakt.
Vad är att vara otrogen?
Exakt, precis. För att folk har ju väldigt olika idéer där, som vi berörde, tror jag, i förbifarten i alla fall förra gången. Att det, för vissa är det sms med någon av det kön man är attraherad av, mm. så att säga, utanför relationen. En del lägger det på den nivån. Mm. Andra har liksom penetrerande sex, typ. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt olika bara. Sen så är det klart, det finns väl en stor, alltså någon typ stor grupp i mitten där som har liknande uppfattningar om vad otrohet är, men det är ändå bra att snacka om det, så att det är glasklart. Och en sån här tumregel som finns är ju att om man gör något på egen hand som man känner att man inte skulle klara av att berätta för sin partner, för att man skulle känna innerst inne att man hade gjort fel.
Ja, just det, börjar man liksom radera sms'en eller så, då... Mm.
Då är man ju möjligen inne och tassa på det.
Mm.
Men en rak och tydlig kommunikation. Jag såg en väldigt intressant forskningsstudie om att vara matchad sociosexuellt. Tycker du att det låter spännande?
Ja, berätta. Jo. Vad är det här?
Man kan ha något som kallas hög eller låg sociosexualitet.
Mm.
Det vill säga vilken syn man har på hur parorienterad man behöver vara i en relation. Eller är det liksom okej att tända på andra? Att,
just det. Ska jag rent få flirta när jag är på fest ensam?
Just det. Och där har vi hela skalan då. Från sådana som är polyamori, swinging och så. Eller att ha ett öppet förhållande.
Mm.
Vissa är ju liksom helt okej med den idén. Att jag är precis lika kär i dig.
Mm.
Jag vill bara kunna ligga med andra. Mm. Alltså en del tänker så. För andra är det ju helt otänkbart.
Just det.
Och det här är ju så himla... ibland presenteras det som en lösning, det här med öppna förhållanden.
Ja.
Du vet att, okej, okay, ni har i grund och botten en bra relation, men det är inget sväng i sexlivet nu.
Ja.
Och så kanske det är någon som föreslår, men ska du inte ta upp med henne att föreslå att en sexuell, en öppen relation?
Mm, du får ligga med andra, hon får ligga med andra. Ja.
Just det. Men den kan ju vara otroligt svår att ta upp.
Ja.
För vissa är den frågan samma sak som att den här personen gör slut med mig.
Ja, exakt.
Så att där är folk ganska olika då, vad de har för syn på det där. Och att man, det är ytterligare ett skäl till att ha en rak, öppen, tydlig kommunikation med varandra tidigt i relationen, så att man är på samma page. Vad gäller det där?
Får jag bara säga en sak med anledning av det du nyss sa, att den ena i en relation föreslår en öppen relation.
Mm.
Om man då känner att så här, oh, det här, för mig är det här som att den här människan gör slut med mig.
Mm.
Det vill jag verkligen inte. Så då har jag väl inget annat val än att gå med på det här.
Ja.
Det tycker jag mig ha sett.
Just det.
Det har att, man bara, de har en öppen relation. Man bara, kul, han verkar...
Och så är det, bara en som ligger runt. Ja. Mm.
Plockar den frukten.
Mm.
Och hon sitter hemma med barnen typ.
Ja, exakt. Och jag ska säga, genusmässigt har jag stött på båda varianterna i ungefär lika stor utsträckning. Men att det ofta, eller ibland är en som är tydligt mer drivande.
Mm.
Och det brukar ju inte heller vara någon kanongrej.
Nej, precis.
Alltså, poängen här är att det är bra att vara sociosexuellt matchad.
Ja, exakt. Mm. För det vill besvärligt om den ena tycker att ens titta på någon annan är otrohet och den andra inte tycker det.
Japp. Yep. It's never cheating when you're in a different area code, not to mention a different state. That makes no sense. Nu tänkte jag att vi ska öppna dörren till dagens huvudnummer.
Mm.
Det vill säga efter affären.
Efter affären, vad i hela fridens namn tar man sig till?
Och då kan man ju allra först ställa sig frågan, är det möjligt att fortsätta? För det tänker jag att det är inte helt säkert.
Nej.
Alltså det kan ju vara så att om man tänker att jag kommer aldrig någonsin kunna lita på min partner och jag känner det, jag känner mig rätt övertygad om det.
Mm. Men kan den känslan förändras? Jag är ju expert på att tro att hur jag känner i sekunden är hur jag alltid kommer att känna.
Ja, just det.
Sen stoppar någon i mig en liten bit fralla. Och så plötsligt så alltid, försvann alltid världens alla bekymmer.
Ja, men fair point. Det är så kallat känslotänkande. Mm. Det är såna grejer som jag alltid tar upp med mina klienter, att så här, hur du känner, alltså vi tenderar ju då att hamna i det här, att så som man känner just precis nu, att man drar ut kurvan både bakåt och framåt, man, så som jag känner exakt precis nu har jag alltid känt,
och typ, kommer alltid känna.
Och så är det bara, och det här beror på att vi har inte riktigt tillgång till andra typer av känslor och tankar när vi är lite deppiga till exempel.
Nej, och den här känslan att det här kommer jag aldrig kunna glömma, det här kommer jag aldrig förlåta. Mm. Det vet jag ju inte.
Nej, det är sant.
Eller jag vet tillräckligt mycket om mig själv för att veta att jag faktiskt inte vet det. Nej. Jag har sagt så många gånger i mitt liv som jag bara, det här var typ, vad nu är, droppen.
Just
eller så var det inte droppen. Nej. Eller så var det inte liksom...
Nej, men du har verkligen rätt. Men sen tänker jag att det finns fall när man nog känner att nej, men det här kommer inte att gå. Alltså, ibland är det ju rätt väg att gå. Ja. Alltså, man ska ju inte alltid försöka reparera en relation. Det är inget självändamål.
Nej, gud. Förlåt, lyssnarna, om jag har fått er att tro det. Mm. Det tycker jag inte.
Så att, men man kan göra lite liksom soul searching. Och jag tänker att man kanske inte behöver utgå ifrån eller fatta något beslut baserat på det man känner i en given sekund. Men om man har känt samma sak varje dag i en månad till exempel, så börjar man kanske få ganska bra information om hur man ska agera då. Och det kan vara så att man känner att den här parten har överträtt en absolut gräns för mig. Alltså att, så kan det ju vara. Det kan också vara att det kanske inte går att ändra på de saker som ledde till den här otroheten. Alltså det kanske finns grundläggande förutsättningar som är sådana att det här kommer vi aldrig få till.
Just det.
Men om vi säger att man är, fan, jag vill ge er en chans, trots allt. Både som bedragen och bedragare. Ska vi tröska igenom en sån lista med olika saker som man behöver göra då?
Ja.
Och det som kommer nu är sånt som typ jag jobbar med och många av mina kollegor, inga konstigheter. Det är, de här stegen så som de är upplagda är mycket baserat på en Susan B. Phillips. Hon är doktor i psykologi och expert på precis det här då.
På plats nummer 1 på listan över vad par som vill fortsätta efter en otrohet behöver tänka på. Can you love me again?
Ursäkten.
Där har vi gjort ett helt avsnitt om hur man ber om ursäkt på rätt sätt. Björn, ska du recappa vad det är?
Det som är viktigt där då är att få med sig att det måste vara uppriktigt menat och att man måste signalera det. Alltså den ska få ta tid om det är så. Mm. Att man sitter ner, tittar den här andra personen i ögonen. Och sen så är det också väldigt viktigt att det handlar om verklig förändring. Att man har... Att det är det som är målet med den här, den här ursäkten. Det handlar inte om orden så mycket som om de beteenden som följer på orden. Att man lever upp till det.
Och lite, jag tror att jag skulle vilja ha en liten insikt där också. Att så här, det här hände med servitrisen på konferensen. Ärlighet där. Ja. Och det var en situation, ansvarstagande. Det var en situation jag försatte mig i. Men jag borde vetat bättre. För att jag... kände att du inte vill ligga med mig längre. Det jag har gjort mig jätteledsen, jag har inte vågat prata om det och jag önskar att jag hade gjort det, och framöver så tänker jag att vi gör så här och jag ska tänka på det här.
Just det.
Var det en bra?
Ja, det tycker jag. Ta fullt ansvar, eller hur? Alltså, så att det inte blir någon så här inbyggd kritik.
Nej, just det höll jag kanske på att göra det, att det är ditt fel, du som inte vill ligga med mig, så skyll dig själv. Men inte heller så här, det var den där drinken.
Nej.
För det var ju alla mina invändningar mot de situationella anledningarna till att otroligt uppstår. Jag säger, ja men någon gång bestämde du för att dricka för många drinkar. Ja. Eller gå hem till, alltså så här, det fanns många tillfällen där du kunde valt att inte försätta dig i den situationen.
Just det, så att man liksom genuin visar att man... står för det här, ta fullt ansvar, att man har insikt i vad det är man har gjort fel, och sen så en liksom väg till förändringen, att det här innebär att jag kommer att ändra mig på de här sätten.
Och kanske också att man behöver den här viljan, alltså vilja att visa att jag väljer dig. Det där var det jag inte ville välja. Nu väljer jag dig.
Ja.
Och jag kommer göra allt det här för att du ska våga lita på mig igen, och det här är hur jag ska se till att inte försätta mig i situationen igen.
Ja. Man kan ju skriva ett brev.
Mm.
Om man också, alltså som ett komplement eller som en början eller om det är någon typ av avstånd då, geografiskt eller annat till den här personen som man har bedragit, det är också en variant. Det har ju den fördelen att man då kan formulera sig med eftertänksamhet.
Ja, just det. Så att det inte, usch, vad sorgligt att ha gjort någon man älskar så illa.
Och sen så är det väldigt viktigt att tänka på att det här är ju inte, det är inte klart där och då.
Alltså, ja, just det, nu är det över.
Ursäkten är bara en början.
Ja, ursäkten är bara en början.
Vi måste kunna prata om det här på riktigt i alla fall. Vi måste kunna prata.
På riktigt?
Varför vi har hamnat där vi har hamnat, varför vi är där.
Vi har inte hamnat någonstans. Jag har inte varit otrogen, du har varit otrogen.
Jag vet, och jag är skitledsen för det. Och jag ber om ursäkt för det. Och jag hatar mig själv för det. Och jag vet att jag gjort fel.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
De här människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
På detta följer punkt nummer 2.
Det behöver också finnas en vilja att förlåta.
Just det. Så att man måste... Här kommer någon dragandes med sin ursäkt, långa fina brev. Vill jag ens förlåta?
Mm.
Jag kastar in ett ord här som jag tror kan göra det svårt. Och det är stolthet.
Mm.
Principer, jag tänker minsann inte vara någon som man gör detta mot.
Nej.
Det har jag tampats med jättemycket i min relation, för att jag var relationsfri i så många år. Och då var det, precis som jag pratade om tidigare, det var väldigt lätt att säga att jag skulle minsann aldrig ta skit. Där sitter de här tjejerna hemma och medan deras kille, det kommer jag aldrig minsann göra. Och så hade jag ett lång lista på olika liksom, skit jag aldrig skulle ta. Enter en relation med två små barn där man plötsligt bara, jo, det gjorde jag visst det. Han fick jag sova de 4 månader på raken när jag gick upp med barnen, för jag orkar inte tjafsa. Eller liksom. Och många gånger har jag tvingats konfronteras med mina egna dogmer och min egen stolthet och fattat beslut där jag såhär, det är väl inte hela jävla världen. Det här är viktigare än min idé om vad som ska... Alltså, tänk om jag kan vara mer stolt över mig själv för att jag väljer den här vägen än tuffa, hårda stolthetsvägen.
Ja.
För att förlåta någon är ju, blir ju någonstans så här, det känns ju som att man, men lite loser grej. Jag tog skit. Någon behandlade mig som skit och jag bara, okej då.
Mm.
Men det kanske inte är så man behöver se på det.
Nej, precis. Och så här, den här ursäkten då och mottagandet av densamma, det kommer ju inte vara någonting som händer vid ett avgränsat tillfälle, 5 minuter och sen så är det över, utan det här, det kommer ju vara en lite så här cyklisk process som säkert kommer pågå ett tag då, och man kommer att ha dåliga dagar när man är noll sugen på att lyssna på den här förklaringen eller ta till sig den, då man kanske bara känner sig förbannad, arg, så sviken att man inte är förmögen att ta in det. Och den här personen då som har gjort fel kommer ha skamkänslor, kommer kanske också periodvis att känna så här, men vad mer kan jag göra än att be om ursäkt och bete mig på ett nytt sätt?
Mm.
Men ilskan kommer finnas där ändå, så att man kommer ha den typen av cykler där man liksom inte är i, där man inte kan mötas i en genuin ursäkt och ett genuint mottagande, utan man kommer att behöva, alltså man kommer att bånga in i varann när man är i olika såna här känslocykler då.
Mm. Gud vad jag skulle komma dragandes med det där igen i mörka perioder. Mm. Lina, varför har du gjort det? Man bara, aha, är det han som gick till servitrisen i Kumla som är här och snackar? Man liksom skulle bara ha det som sin liksom. Men är det möjligt att inte? Alltså finns det att bara så här, jag förlåter dig och så begraver vi det här och nämner det aldrig mer.
Jag tror inte att det, eller vi kommer komma in på det sen, men jag tror inte att det är helt rätt sätt att copa med en sån här situation. Mm. Det finns säkert de som klarar av det, men jag tror inte att det är det mest liksom, psykologiskt hälsosamma sättet att angripa det.
Men vad är det då vi kräver av? Alltså förlåtelsen nu, punkt 2. Ja. Vad betyder det att jag som ska förlåta, vad är det jag ska göra?
Ja, men jag gillar det här med, det finns ett sånt begrepp inom psykologin som kallas common humanity, som jag alltid får lite gås när jag hör definitionen av det och så. Mm. Det är det här med liksom idén om att vi människor är felbara och att vi sitter i samma båt och vi kämpar på och alla kommer att klanta till det och sådär. Mm. Alltså den enkla tanken att bara ha med sig den och att försöka komma ur ett sånt här dömande eller svartvitt mindset, helt enkelt. Mm. Vissa är bättre än det där, på det där än andra. Mm. Jag skulle säga att det är en sån psykologisk superkraft som man kan jobba upp. Och det innebär ju inte att man ska vara liksom undergiven eller dörrmatta eller bli överkörd och sådär, utan det handlar bara om att försöka se världen och människorna i den med lite mer gråskala och kanske lite mer medkänsla och sådär. Men en intressant studie här då, innan vi lämnar det här förlåtelse temat, det var att, känner du till det här begreppet posttraumatisk tillväxt?
Nej.
Det handlar om att lära sig av smärta. Alltså ett trauma som någonting som faktiskt kan utveckla en på olika sätt. Du kanske har stött på det, eller du kanske kan relatera det till dig själv. Jag vet att du hade ju någon väldigt svår upplevelse när du var yngre med en vän som gick bort, din bästis.
Där satte jag mig ju militant emot just den där idén om att tack vare detta så lärde jag mig att, och så vidare, för att det skulle vara som att rama in hennes bortgång i något sådär. Det fanns någon vits med det.
Nej.
Men skulle jag se tillbaka på det, så blev det första gången i mitt liv som jag tvingades acceptera att jag har ingen kontroll. Och att livet är här och nu, för när som jävla helst kan allt man älskar ryckas ifrån en. Inte på något sätt väger upp förlusten av Emma, men att det ändå finns en så här, en insikt.
Ja.
Så typ, nästan som att så här, blockeringar man har haft. Så här, bara, allt kommer bli bra, allting löser sig, ingenting kommer bli så här. Så bara, nej. Hör du Dolores, eller vad hon heter, i Trollkarlen från Oz. Du är inte i Kansas längre.
Mm.
Så här funkar det. Det här är livet.
Ja.
Och då kanske, för min del, att så här, då gäller det att leva medan man lever, etc.
Ja. Det är väl ett jättebra exempel på det här. Mm. Att liksom lära sig av smärta. Och det är ju inte, man behöver inte tycka att det är värt det för den sakens skull. Eller så, men att man har någon typ av egentligen positiv psykologisk utveckling då, av något svårt man har varit med om. Och det fanns en studie här, Tedeschi and Kalun 2004, där man kikade på posttraumatisk tillväxt efter någon otrohetsaffär. Och då fanns det en enda faktor som predicerade sån här posttraumatisk tillväxt. Alltså att folk blev egentligen mognare, större människor. Efter
pratar vi om båda parterna i relation.
Och det var förmågan att be om ursäkt och att ta emot den. Alltså förlåtelse skills.
Shit.
Det var det som var den bästa prediktorn då, för att de här människorna skulle växa efter en sån svår upplevelse. Förmågan att ge och ta förlåtelse.
Wow.
Det blir på något sätt svårt att försvara det också. Men vi har det så himla bra annars. Det är jättesvårt att ta in. Man känner sig väldigt, väldigt dålig.
Nummer 3 på listan, Björn, är
att se både bakåt och framåt, kallar jag det. Susan Phillips kallar det coping flexibility. Och det är i sin tur ett begrepp från forskarna George Bonanno och hans team då. De har skrivit en forskningsartikel då som landar i att det mest sunda är att både se framåt och bakåt. Det vill säga inte att låtsas som det här aldrig har hänt.
Nej, okej. Okay.
Utan att liksom, man ska kunna vara med det som har inträffat på olika sätt. Och det här rimmar ju med allt som jag tycker och vet också då. Att det här, liksom att stuva undan saker i hjärtats och hjärnans källarvalv och liksom låsa och kasta bort nyckeln, det brukar ju inte vara rätt då.
Nej, det brukar inte funka. Nej.
Det brukar inte funka, det blir den här toxiska positiviteten.
Just det.
Man kanske missar, alltså när man inte låtsas om det, så missar man ju också massa viktig information, till exempel. Varför blev det så? Varför hade vi en otrohetsaffär för 8 år sedan? Och så vidare. Vad är det viktigt att tänka på när vi går framåt? Så att, alltså inte låtsas om det. Men, inte heller fastna i ett ältande.
Just det.
Att man ska hålla på och veva. Att varje gång man bråkar om vinkeln på hushållsosten, hur den är hyvlad.
Man ska bara ta det med gurra, om du så himla gärna vill.
Precis. Alltså om man hamnar i den typen av segdraget ältande kring den här otrohetsaffären. Det är inte heller bra, utan man ska också kunna blicka framåt då och gå vidare. Liksom släppa det på det sättet, utan att ignorera att det har hänt.
Här hör det här ordet hemma som jag tycker att vi nästan borde göra ett eget avsnitt om, som är acceptans. Som är så himla svårt, för att man känner spontant att men jag accepterar ju inte att han gjorde det här eller hon gjorde det här.
Det behöver man inte göra.
Men man accepterar att det har hänt. För det, alltså att så här, det här, det är realiteten.
Det som har hänt har hänt.
Det som har hänt har hänt, och det måste jag acceptera.
Ja.
Sen kan jag fortfarande tycka att det var fel, det var alla de här sakerna, men det har faktiskt hänt. Ja. Liksom. Mm. Just det där så här, att tvinga upp ögonen och bara, så är det. Och du vet vad, du överlever det. Det här kommer du att klara av. Är en nyckelspelare i ganska mycket skit som man tvingas gå igenom i livet. Så här är det.
Ja.
Sluta hålla på och inbilla att det inte är så.
Nej.
Eller att det inte har varit, att det inte har hänt. Utan bara, this is it. Hacka i dig.
Mm. Precis, det kan bli väldigt lätt så att man fastnar i ältande av typen om jag bara hade gjort si.
Ja, just det, exakt.
Om jag bara hade varit mer tillgänglig, haft mer, velat ha mer sex eller så hade Annika aldrig varit otrogna. Sådär.
Och då bara, ta de lösningarna, men framåt.
Ja,
vad vill du göra från nu då?
För att det blir ett väldigt improduktivt tänkande om man fastnar i det förflutna. Sådär. Mm. Vi hoppar vidare.
Ja, nummer 4 då.
Att återställa tillit genom radikal ärlighet.
Ja. Shit. Det kommer ju verkligen behövas då, kan man anta.
Mm.
Om jag inte vet vad Joel har för sig på konferensen, så kommer jag ju bara riktigt... Det kommer vara nojigt.
Ja. Vi sa ju det, att den här förlåtelsen, orden, är ju bara början när man ber om ursäkt för det som har inträffat. Mm. Substansen, det är ju allt det man gör från den dagen och framåt. Och då är det väldigt lätt att förstå att den här personen som man har bedragit kommer att ha trust issues.
Mm.
Så att för att återställa tilliten så behöver man vara jätteärlig om allt.
Mm.
Och att man har en sån princip då, tills man känner att någon typ av tillit är återupprättad.
Mm.
Och en sak att säga om det här också är att den bedragna kommer ha jättemycket frågor. Det här skulle man nästan kunna också loopa tillbaka till förlåtet. Alltså när man tar det här stora inledande snacket om varför det blev som det blev. Och så. Alltså då måste den som har bedragit vara också radikalt ärlig i sina svar. För att den bedragna kommer att ha jättemycket frågor. Kanske om liksom datum, tidpunkter.
Hur många gånger sågs ni? Yes. Vad sa ni? Vad gjorde ni?
Ja.
Var det du eller hon som ringde? Och man då bara, nej, det var faktiskt bara hon.
Ah.
Och det var så bara, det var ju inte det.
Nej, så inte så, exakt. Fler lögner i det läget kan ju vara väldigt, väldigt skadligt.
Ja, just det. Clean slate.
Clean slate,
upp med det på bordet.
Upp med det på bordet. Det är viktigt för att återupprätta tilliten då.
Mm. Good to know.
Så han bad ju om en chans. Och längs den här vägen då, jag kände ju så att det är omöjligt för mig att ta ett beslut, eftersom han kommer över tid och behöva bevisa då att han, att jag kan lita på honom.
Okej, punkt 5 då på listan.
Gemensam utvärdering av relationen.
Mm.
Alltså, varför blev det som det blev? Och det här är ju verkligen svårt alltså. För att det blir ju naturligtvis så att man vill prata om problemet som själva affären.
Mm.
Särskilt om man är den bedragna.
Mm. Mm, mm, mm.
Man vill ju ha 100% fokus där.
Mm. Eller kanske tänker jag på vad den andra... Utvärdering i relationen blir lätt. Du har alltid varit sån här, du gör aldrig det här. Alltså det där som vi brukar prata om i den här podden med, som lite fällor i kommunikation i relationen.
Ja,
att man utgår från den andras fel.
Just det.
Och pratar i aldrig alltid termer och så vidare.
Och att det blir så i den här situationen är ganska naturligt. För att den rättegång man håller gäller ju brottet otrohet.
Ja, och en begick brottet.
Och en begick brottet. Och alla strålkastare är riktade mot den personen då.
Just det.
Men en relation är ju två personer. Och det här är ju... Jag menar, det finns ju förmodligen något av alla de här skälen som vi pratade om i förra veckans avsnitt, att det är något grundläggande skav där som behöver adresseras när man då ska gå in i en ny relation.
Ja, som det blir med samma inblandade personer men på ett nytt sätt.
Ja, jag tycker att det är ganska bra att tänka på det på det sättet, att nu bygger vi något nytt. Sådär.
Mm. Just det.
Och då kanske man behöver ta upp en del svåra puckar som även involverar en själv.
Jagbudskapsgrej då, eller?
Alltså, ja, det är ju bra såklart. Men jag tänker mer, alltså, har jag någon del i det här?
Exakt.
Okej, du utförde brottet, men finns det någonting? Och det kan säkert vara jätteprovocerande för en del att höra. Mm. Men jag har varit i jättelänge sedan, så att säga, drabbad.
Mm.
Eller blev bedragen.
Mm.
Men kan nu efteråt se att jag hade en del i det själv. Alltså, jag var inte alls den partner jag borde ha varit i den relationen om jag hade velat ha en hälsosam relation.
Hur lång tid tog det för att förstå det?
Par år kanske.
Mm.
Ja. Och det där är ju lite så här next level psykologisk mognad, helt klart. Men det är jättebra om man kan göra det jobbet, så att säga, om man vill ha en ny hälsosam relation med samma partner.
För man kan ju förstå instinktivt att det känns som att så här, här sitter jag och har blivit bedragen.
Mm.
Ska jag också behöva liksom vända förstoringsglaset mot mig själv, felsöka mig själv i det? Nej, nu. Att det instinktivt känns som ett dubbelbestraffning på något vis.
Mm.
Men om man kan formulera för sig själv som att det här är liksom det här är det stora jag kan göra.
Mm.
Det här är liksom det, det mogna, det är liksom det ädla.
Visst.
Och det kan man ju också göra oavsett den andra, alltså ungefär som att det är en viktig lärdom att göra för sig själv i livet. Förstår jag menar?
Mm.
Att den där insikten om ens egen del i olika saker lär en någonting om en själv. Och en själv kommer man behöva dras med i hela livet, oavsett om den andra lämnar en om en kvart eller inte.
Mm.
Så är de där insikterna viktiga.
Ja, precis. Och hon skriver ett par såna här exempel på självreflekterande tankar eller små åsikter som man skulle kunna dela med sig av i en sån här situation. Alltså bara som ett exempel på hur det kan låta.
Mm.
Jag måste vara med någon som jag känner vill vara med mig. Jag behöver erkänna att jag slutade tycka om mig själv och undvek att söka närhet eller intimitet med dig.
Just det.
Jag inser att jag puttade ut dig ur mitt liv, pushed you out of my life med mitt arbete eller allt jobbande.
Mm.
Ja, den typen av så här självreflektion och att liksom dela med sig av det i samtal då med den här partnern som man ska börja om på nytt med kan vara väldigt värdefullt.
Tycker det där var jättefina saker.
Mm.
Och det känns också som att fundera kring den egna delen i det känns som nödvändigt för att man ska vara ett team. För annars så blir det så att du var skurken och jag är den drabbade och då kommer alltid den balans, man kommer alltid åberopa det där så vem var det som gjorde du var ändå skurken liksom.
Man behöver komma förbi den.
Ja, men nyansera det lite liksom. Mm.
I'm often asked why Bill and I have stayed together. All I know is that no one understands me better and no one can make me laugh the way Bill does. Even after all these years, he is still the most interesting, energizing and fully alive person I have ever met.
Ska vi gå vidare på listan?
Sök hjälp om det behövs.
Ja, det tänkte jag med den där utvärderingen. Att det skulle nog vara ganska skönt att göra med någon närvarande.
Tredje part.
Mm. Exakt.
Du går ju i sån
parterapi.
Ja. Vad ska man kalla det? Förebyggande parterapi? Eller?
Ja, det är ibland både aktivt och ibland förebyggande. Absolut.
Ja. Ja, men kan du inte bara beskriva din erfarenhet av det? Nej, alltså, jag pratar om svåra saker i det sammanhanget.
Nej, men då skulle jag säga att det som är så himla bra med att ha en till person i rummet, det är att jag, till exempel, inte lika lätt hemfaller till mina sämsta sidor. Jag typ uppför mig lite bättre inför den här tredje personen. Samma sak med, jag bara, plötsligt skulle jag anonymisera honom. Samma sak med den jag lever med. Nej, men så plötsligt så kan vi båda två formulera våra, liksom, de här issues. Istället för så här, han är alltid sån här, så bara, en situation som ofta uppstår är att jag blir sån här när, alltså, och så bara plötsligt man bara, gud vad rimlig jag är. Mm. Och det här kan vi ju lösa. Det är liksom, och då är det nästan som att terapeuten skulle kunna vara en puppet, alltså en docka.
Ja.
För det är liksom vår egen, hur vi kommunicerar, vi gör det på ett bättre sätt.
Ja, en moderator.
Ja, exakt. Men att moderatorn liksom behöver inte, vi skärper till oss.
Just
bara
det.
För att den personen är där. Och sen är det ju inte dumt med någon som är där och ställer just de där frågorna som man kanske som par lärt sig att undvika. Så att jag bara knyter armarna och blir sur så fort jag egentligen känner mig oälskad eller ledsen. Och då är någon där som bara, vad händer nu Lina? Vad känner du nu? Och man bara, vill inte prata om det? Och så bara, jo men nu är det här för vi ska göra det. Och då plötsligt så tvingar man fram ett nytt lager. Och det har varit Jättebra. Sen är det roligt, jag har gått i en miljard olika former av terapi och sådana genom mina år. Det är därför vi har reklam i den här podden, för att jag ska få pengarna tillbaka för alla mina år i terapi. Nej, men då har jag ju också, just KBT-varianten, så får man ju också lite så olika hemläxor. Så öva på att validera. Så nästa gång Alex säger ra ra ra, så kan jag bara, du, jag hör dig. Jag hör att du är arg, jag fattar det här och det här. Och det, mina vänner, det är så mycket svårare än man tror. Mm. Ja, men det är varma rekommendationer från mitt håll.
Och jättefint beskrivet då. Mm. Men om det är något så otroligt laddat då, som en otrohet, så kan det vara väldigt bra då, att få den där tredjeparten som bara hjälper en att kommunicera vettigt kring det.
Mm.
Och inte kliva alla de här möjliga fällorna som finns.
Mm. Hur vanligt är det, om du är som parterapeut, hur ofta är otrohet en del i det när man...
Jo, ganska ofta skulle jag säga. Däremot så är det ju så att det får inte vara en aktiv otrohet. Då blir det ingen terapi. Det går inte.
Okej, okay, han träffar den här personen in this moment.
Ja.
Okej, okay, då går det inte.
Nej, då går det inte. Det måste vara avslutat. Därför att det är bara liksom omöjliga förutsättningar. Det finns inte tillräcklig motivation i terapin då. Alltså om man har en aktiv affär för att...
Hur vet du det?
Jag tar individuella samtal med.
Okej, och då måste man vara ärlig.
Radikalt ärlig.
Wow. Gud, spännande.
Mm.
Men där måste det finnas personer som bara, nej, det gör jag inte. Jag träffar inte alls henne. Och så gör de det visst.
Ja, kanske det. Jag vet inte.
Alltså den här typen, det vet jag inte om. Jag kommer inte ihåg. Alltså,
ljuga i terapin. Jag tror att de flesta brukar ju inte göra det. För att då känner de nog att det är bortkastat.
Ja, men vet du vad? Jag tänker så här. Även om jag lade till det som en av mina gissningar på varför man är otrogen. Den här känslan att så här, ha något som är hemligt för hela världen-grejen.
Mm.
Att vissa människor tänker att det är extra viktigt. Att så här, bara ha sin lilla liksom bara... sjuka lilla hemliga grej som absolut ingen får veta. Jag har ju, alltså i min bekantskapskrets, det med att ljuga inför terapeut. Jag har ju en vän som gick i terapi för att hon aldrig kunde bestämma sig. Det var liksom veligt hela tiden, alla dörrar öppna åt alla håll. Så hon gick till två eller om det var tre olika terapeuter samtidigt och berättade inte för någon av dem att hon gjorde det. Tills hon sen var tvungen att berätta för någon för att hon typ blandade ihop. Och de bara, då är det nog dags för oss att avsluta här.
Ja.
Förlåt, jag skrattar gott, men det var kul.
Mm.
Sista punkt på listan som man ska tänka på om man ska försöka gå vidare efter otrohet.
Från hon Susan Phillips lista tyckte jag var fin, att man ska vara new partners to each other. Alltså det är ändå den här liksom, nystarten, att nu bygger vi något nytt. Det blir en ny relation. Hon säger så här: as with any trauma, healing in the aftermath of an affair involves mourning loss and embracing growth.
Mm.
Så att bara liksom på något vis öppna upp för att man kan bygga något nytt och fint ihop sådär.
Mm. Så här tänkte jag när du sa, apropå din egen reflektion, att du hade insett att du inte hade varit en så bra partner som du hade kunnat vara. Det finns något så väldigt sorgligt i att få den insikten, oavsett om man är den bedragna eller den bedragande. Alltså gud, jag var inte så bra som jag hade kunnat vara. Så nu går jag och är den nya, bättre versionen av mig själv med någon annan.
Mm.
Så nej, stopp. Don't. Var din nya, bättre version med den som förtjänar det mest. Nämligen den du lever. Alltså, för det där tycker jag ser hela tiden att folk säger någonting åt helvete, så nu lärde mig att jag ska inte vara så här sur gubbe, eller jag ska inte vara så himla kontrollerande eller så här. Liksom folk lär sig saker av relationer, ja. Och så kommer de bli bättre personer med någon annan.
Mm.
Och efter en sån här sak, man bara, vänta, ni har gått igenom allt det här ihop.
Mm.
Nu när du ska vara din bästa version,
ja.
Det ska väl hon eller han få,
ja.
Av dig.
Mm.
Och ingen annan.
Nej,
ja.
Visst.
Förlåt för ett avsnitt, jag blev på gränsen till konservativ kristdemokrat i bevarandet av familj. Men jag tycker typ att det var uppfriskande. Jag tycker så här, det behövs som en motkraft till alla pamflettiga, enkla, jag skulle aldrig ta otrohet, det ska inte du göra heller, man måste lämna. Så här.
Mm.
Jag tycker det finns ett hoppfullt i insikten om att vi är människor och vi gör fel. Och...
ja, precis. Och bara en viktig poäng, ja. Som ju är det här då, att ta emot och acceptera den här människan i ditt liv igen är ju inte samma sak som att acceptera det den här personen har gjort. Alltså, jag menar, man kan fördöma otroheten med full kraft, men ändå liksom välkomna människan.
Mm.
Att göra den lilla tankemanövern, det är fullt möjligt att göra det.
Du har sett det hända?
Ja.
Mm. Bra. Ska vi lägga till någonting om när man faktiskt bara ska stänga boken och dra? Finns det några sådana regler? Har Esther Perel något att säga om det? Har du något att säga om det?
Ja, det kan vara...
Någon som inte ber om ursäkt, någon som inte visar vilja att fortsätta, någon som inte kan förlåta.
Ja, visst. Alltså någon som upprepar samma typer av beteenden eller sviker på nytt. Alltså någon som får en chans men inte tar den och så. Det är ju uppenbara.
Jag kom på en till att börja med validering som jag nämnde. Att om någon skulle varit otrogen mot mig och jag skulle varit helt förstörd och den personen inte visade att den fattar.
Mm.
Utan just det som man så lätt gör. Va, men skärp dig, men det var ju bara... Alltså, så här, du vet, försöka liksom förringa eller avfärda det.
Eller gå till attack.
Eller gå till attack. Ja. Inte så konstigt eftersom du hela tiden blir.
Nej, då går det ju inte.
Nej, då går det inte.
Man måste verkligen börja i den genuina ursäkten.
Mm. Bra. Men följer man den här listan och om man får ordning på de grejerna, då behöver det inte otrohet betyda att det är slut. Däremot är vårt avsnitt slut.
Så är det.
Mm. Så då tackar vi dig, Björn Hedensjö. Vi tackar alla forskare du citerat i denna eminenta lista. Och vi tackar Beppo där vi spelar in vår podd. Vi tackar vår klippare Peter Malmqvist och som alltid vår producent Klara Wallin. Ni hittar oss på Instagram där vi heter Dumma Människor. Och där får vi se om Björn kanske hittar något matnyttigt och intressant från dagens avsnitt som kan kablas ut. Och för dig som är på steg ett här, att be om ursäkt, be om förlåtelse, så har vi gjort ett helt avsnitt om det. Där vi går igenom förlåtelsens alla steg och alla ingredienser som behöver vara på plats för att det verkligen ska vara genuint och funka. Och det avsnittet heter, förlåt mig, nummer 105. Hörs mer snart. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.